Jesu återkomst är det stora hoppet som vi alla har att se fram emot. Det är det som drev apostlarna i sin mission, för de såg fram emot att Jesus skulle komma tillbaka. Och de ville att så många människor som möjligt skulle höra om det här. Jesus hade själv lovat i Johannes evangeliet 14, 2 och 3. Han sa att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er så skall jag komma tillbaka till er och ta er till mig för att ni skall vara där jag är. Det här motiverade lärjungarna till att gå ut och berätta för världen om evangeliet. Jesus skulle komma tillbaka. Tänk att få vara med honom igen. Han som hade lämnat dem. Han skulle komma igen. Hur kommer Jesus att komma tillbaka? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 1 och 7 att alla ögon kommer att se honom komma tillbaka. Det står, se han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Det är viktigt att förstå hur Jesus kommer tillbaka, eftersom Jesus också varnade för många falska messiasgestalter som skulle påstå sig vara Kristus. Så därför är det viktigt att förstå hur han kommer. Varje öga ska se honom, säger Bibeln. Matteus kapitel 24, vers 27 och 30 så står det, till liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Så hur många utav jordens folk ska se Jesus? Alla. Även, inkluderar det även de ogudaktiga? Det gör det. För det, de står att de, vissa utav dem ska jämra sig. Och tror ni att vi, om vi får se Jesus komma, tror vi att vi ska jämra oss? Om vi som är kristna, vi skulle glädja oss över det, hoppas jag. Men här finns det de som jämrar sig över det. Så vissa människor har den här idén om att Jesus, när han kommer tillbaka så kommer han osynligt, så att ingen människa kan se det. Han kommer, eller han kanske kommer så att alla med andliga ögon kan se honom. Det här är inte bibliskt, utan Bibeln säger att varje öga ska se honom. Även de ogudaktiga. Hur många kommer att höra Jesus komma tillbaka? Första Thessalonikerbrevet 4 säger att ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Lägg märke till alla ord som har med ljud att göra här. Det står att en befallning ljuder, ärkeängels röst och en Guds basun. Har ni hört en basun ljuda någon gång? Okej. Okay. Är det tyst eller är det högljutt?
Den
är högljutt. Och Guds basun, tror ni den är svagare eller starkare?
Wow.
Han som är allsmäktig. Han ska blåsa en basun som kommer att ljuda. Varenda människa kommer att se Jesus. Varenda människa kommer också att höra Jesus komma tillbaka. Det står, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Fantastiskt, Jesus kommer och hämtar sitt folk. Och vi ska möta honom i rymden. Vi får färdas upp förbi planeterna, bort till den plats som han har förberett för oss. Vilken dag det ska bli. Det här är hoppet som apostlar och profeter har sett fram emot. Kommer Jesus ensam, kan vi ställa oss frågan. Nej, det gör han inte. Matteus kapitel 25, vers 31 säger, när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Tänk, det finns inte en enda ängel kvar i himlen när Jesus kommer. Allihopa kommer med honom. Och det är ganska mycket härlighet. Tänk er, när Jesus uppstod, det är nu påsktid, och när Jesus uppstod ifrån graven, så var det en ängel där, eller hur? Och vad gjorde hela den där stora starka romerska vaktstyrkan? Stod de kvar när ängelns härlighet kom? De föll som döda för en enda ängels härlighet. Tänk när alla änglar i himlen kommer med deras härlighet. Det är mycket härlighet. Så kommer det vara när Jesus kommer tillbaka.
det står att det blir tyst i himlen.
Det är sant. Det står i Uppenbarelseboken. Det blir tyst i himlen en halvtimme. Ja, en dag motsvarar ett år, så jag tror att det är ungefär 7,5 dagar eller någonting i den stilen. Ja, det är spännande. Vi ska titta på några av de här profetiorna. Det här löftet om Messias ankomst, vi kan ju ställa oss frågan, trodde apostlarna att det skulle ske inom deras livstid? Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till Andra Thessalonikerbrevet. Förstås hoppades de och önskade att Jesus skulle komma tillbaka inom sin livstid. Men Paulus fick uppenbarat för sig att så skulle det tyvärr inte bli. I Andra Thessalonikerbrevet 2 så står det så här: när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma från oss, och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det skulle ske ett stort avfall inom kristendomen först. Och vi vet ifrån det som vi har studerat tidigare om det här avfallet, hur det påvliga avfallet sträckte sig från 538 fram till 1798. Bibelns profetior talade om en 1260 års period som antikrist skulle träda fram och förfölja Guds folk. Och den tiden ser vi i historien att den började när påvedömet fick sin makt 538. Och den slutade 1798 när Napoleon avsatte påven och hela påvedömet. Exakt 1260 år utav påvligt förtryck. Det här var den tid som Paulus såg skulle komma före Jesus kommer tillbaka. Så han förväntade inte att Jesus skulle komma tillbaka före det här. Utan det är först efter 1798 som vi kan förvänta att Jesus skulle komma tillbaka. Tidigare så hade inte riktigt ett budskap gått ut om det här. Men från 1798 så började det. Jag skulle vilja säga att då börjar ändens tid. Och vi ser det också ifrån Danielsboken. Om vi går till Danielsboken kapitel 10 så finner vi där en berättelse där Daniel får se en speciell ängel. Eller inte en ängel, faktiskt skaparen själv. Daniel 10, vers 5-6 så står det att när jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte var som en blixt. Hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. De utav er som är insatta i Bibelns profetier, vad låter det här som? Det låter som Jesus. Och hur vet vi det? Jo, i Uppenbarelseboken 1 så är det i princip en identisk beskrivning av det här som Daniel fick se. Mitt bland ljusstakarna stod en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som ull, vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen. Och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Det är en väldigt identisk beskrivning, även om det använder lite andra ord. Vi förstår att den som Daniel fick se där var ingen annan än Jesus Kristus själv. Vad ville Jesus berätta för Daniel? Låt oss titta på det. Daniel kapitel 12. Daniel 10-12 är ju en sammanhängande ett sammanhängande berättelse. Så först så kommer ängeln Gabriel och berättar hela Daniel kapitel 11 för Daniel. Fortsätter in i kapitel 12. Och i vers 4 så säger ängeln Gabriel till Daniel: men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till när då? Ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Och i vers 9 så står det samma sak: gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till ändens tid. Så Daniels boken var beseglad fram till ändens tid. Och då kan vi undra, men när i all sin dar börjar det här då? Som tur är så berättar Jesus det. I vers 5 så står det så här: när jag Daniel såg upp, se då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder. Nu, vem är mannen som var klädd i linnekläder? I Daniel kapitel 10 så var det han mannen som vi läste om. Det var ingen annan än Jesus själv som stod där. Så det här är Jesus som talar. Vissa tycker att Daniels boken, Uppenbarelseboken, det är inte så mycket Jesus i dem. Jesus är överallt där. Och vi ser det här. Och Jesus hade ett viktigt budskap att förmedla. Daniel 12, vers 5. En av dem sa det till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Okej, så någon frågar Jesus, häng med där. Någon frågar Jesus, hur länge dröjer det innan änden kommer? Och då svarar Jesus, som är den enda som kan berätta de här sakerna: jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta vara fullbordat. Är det tydligt? Jesus säger klart och tydligt, ängeln har frågat hur lång tid dröjer det innan ändens tid kommer. Svaret är en tid, tider och en halv tid. Och vad betyder det då? Han svor vid det. Han sa klart och tydligt att det här var då som ändens tid skulle börja. En tid, tider och en halv tid, det är samma tidsperiod som de 42 månaderna och de 1260 dagarna, eller åren rättare sagt, utav påvligt förtryck. En tid, tider och en halv tid, det är alltså totalt 3,5 tider. Och 42 månader är 3,5 år. Och 1260 dagar är samma sak som 42 månader, om man vill göra matematiken. Och en dag i profetiorna som vi har tittat på motsvarar ett år. Alltså, när det hela folkets makt har krossat, då börjar ändens tid. 1798. 538 så sträcker sig den här tidsperioden ända fram till 1798. Och då uppfylls den här profetian. Då börjar ändens tid. Då öppnas Daniels boken. Fantastiskt. När lever vi? Lever vi före eller efter 1798? Efter. Kan vi förstå Daniels boken? Den är öppen för oss. Titta i Uppenbarelseboken 10. Där har vi uppfyllelsen utav när Daniels boken faktiskt öppnas. Uppenbarelseboken kapitel 10. Och häng med nu, för nu blir det ännu mer spännande. Det står att jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld. Vad låter det här som? Här har vi en ängel, står det, som kommer ner. Han är klädd i ett moln. Vilken färg är moln oftast? De är vita. Han har regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte är som solen. Hans ben som pelar av eld. Det låter nästan lite grann som samma beskrivning som i Daniel och Uppenbarelseboken 1, eller hur? Men det står ju att det är en ängel, så det kan ju inte handla om Jesus här, eller hur? Nå, ordet ängel betyder endast en budbärare. Det måste inte betyda en skapad varelse. Det kan betyda det, ofta betyder det det. Men vi ser många gånger att Jesus faktiskt kallas för en ängel. Till exempel i Malaki kallas han förbundets ängel. Låt mig bara visa vad några... Det här är inte personer som tillhör min församling. Men det här är en presbyteriansk teolog, Matthew Henry, som säger så här. Aposteln såg en annan bild i hans kommentar till Uppenbarelseboken 10:1. Han säger att personen som framför den här uppenbarelsen var sannolikt vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Han var fullt övertygad om att Jesus var inte någon skapad varelse. Men han ser ändå att det här troligtvis handlar om Jesus. Han är inte ensam. Metodistteologen Adam Clark säger en annan mäktig ängel, antagligen Kristus eller hans representant. Så många håller med om det här. Och lägg märke till, här är texten från Malaki som jag nämnde. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Så här talas det om den Herre som ska komma till sitt tempel. Det handlar om Jesus, helt klart. Och han kallas för förbundets ängel. Så vi behöver inte vara rädda för att han kallas för förbundets budbärare. Han är den högste budbäraren. Och han kommer nu. Samma person som lyfte sina händer och sa och svor. Och sa att om en tider och en halv tid så ska ändens tid börja. Han kommer nu i Uppenbarelseboken kapitel 10 ner igen. Och lägg märke till vad som händer här. Vers 2. I handen hade han en liten bokrulle som var då? Den var öppnad. Den var inte beseglad. Han satte sin högra, lägg märke till det här. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden. Och ropade med en hög röst som när ett lejon ryter. Hoppa ner lite grann i texten till vers 5. Så står det, och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna som den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna. Känner vi igen det här bildspråket? Det är exakt samma sak som i Daniel, förutom några skillnader. Viktiga skillnader. Vad är skillnaden? Jo, boken är inte längre beseglad, eller hur? Den är öppen. Och nu är tiden ute. Tiden är ute. När kommer den här ängeln ner från himlen? Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det här sker vid ändens tid. Det är 1798 som Jesus då symboliskt stiger ner hit till jorden med den här bokrullen för att ge den till sitt folk. Lägg märke till vad som händer här. Det stod sedan i Daniel 12:4. Förseglad den in till ändens tid, och vad skulle hända då? Jo, många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Kunskapen om Daniels boken skulle bli stor efter att den hade öppnats. Och det var precis vad som hände. I Uppenbarelseboken 10 så står det så här. Rösten som jag hade hört från himlen som talade till mig igen och sa det, gå och ta den öppna bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig, tag den och ät upp den. Den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. De skulle ta den här boken och äta den. Nu vad innebär det? Vi kommer till det lite senare, men det innebär egentligen att studera den. Det är vad det handlar om. Man säger att man slukar en bok, har ni hört det uttrycket? Det betyder inte att man bokstavligen äter upp den, men man tar åt sig allt som finns i boken. Budskapet om Jesu återkomst började spridas 1798 som aldrig tidigare. Det var en stor väckelse över hela världen. Här är några namn, Joseph Wolff i Afrika, Mellanöstern och Indien. Manuel Lacunza i Sydamerika och Mexiko. Edward Irving i England. Johan Bengel i Tyskland. Louis Gausen i Schweiz var några av de stora namnen som predikade att Jesus skulle komma tillbaka. Vad var det för ett budskap som de predikade? Joseph Wolff sa så här. Faktum är vad alla dessa började predika. De var helt oberoende av varandra. Men alla började studera Daniels boken otroligt noggrant. Och de kom fram till att Jesus skulle komma tillbaka på 1840-talet. Jag kan tycka, hur kunde de göra det? Lägg märke till vad Joseph Wolff sa. Jag förmanade dem att tro på att Herren Jesus Kristus är Guds son. Att han dött för våra synder på korset. Att han uppstått igen och att han enligt min övertygelse som kommer från att läsa Daniels boken kommer tillbaka år 1847. Jag kan tycka, men hur kunde han tro det? Vet vi inte att Jesus sa att ingen känner dagen eller stunden? Hade han missat den texten? Nej, det hade han inte. Men lägg märke till vad han sa som svar på det här. Säger Herren att vi aldrig ska få veta något om den dagen eller stunden? Ger han oss inte tidens tecken för att vi ska veta när hans ankomst är nära? Dessutom är det inte vår Herres avsikt med detta att vi ska vara helt okunniga om när tiden närmar sig, utan att ingen kan veta den exakta dagen och stunden. Från deras studier från Daniel och från Uppenbarelseboken så var de så övertygade om att det här faktiskt skulle ske. I England så var det John Fry, det var många andra förkunnare och 700 andra predikanter i England som spred det här budskapet. John Fry skriver så här: om de 2300 åren ska dateras från samma tid som de 70 veckorna slutar de också 1844 efter Kristus. Och sen säger han, muhammedanerna i olika delar av världen har sina förväntningar riktade mot samma år. Det här var inte bara en väckelse som berörde de kristna, utan det var till och med så att muhammedanerna, alltså muslimer, hade förväntat att någonting skulle hända 1844. Araberna i Jemen, lägg märke till vad Joseph Wolff skriver. Araberna i Jemen har en bok som de kallar Sera som talar om Kristi återkomst och hans regering i härlighet. De väntar att stora händelser ska inträffa år 1840. Okej, de här hade inte alla exakt samma datum, men lägger ni märke till att de är väldigt nära varandra. Det här visar att de hade inte suttit och konspirerat ihop det här, utan det här var oberoende av varandra. Så började människor, stora rörelser, att koppla ihop det här. Och de kom alla fram till samma slutsats, oberoende av varandra. I Sverige så var det den berömda roparörelsen. Hur många har hört talas om roparörelsen? Roparörelsen, här är en bild från mina hemtrakter faktiskt. Där en sten där de stod och predikade för 3000 personer. Väldigt nära där jag bor. Roparörelsen i Sverige, det var ett speciellt fenomen, för det var vuxna predikanter som började predika, men de förbjöds att predika. Man behövde ha prästlicens för att få predika. Och om man inte hade det så fick man inte hålla bibelundervisning eller någonting annat. Konventikelplakatet kallades förbudet. Och det var just vid den här tiden. Och de kastades i fängelse som gjorde det. Så istället, vad som hände var att barn började predika. Det står de flesta roparna var barn och ungdomar. En del av dem i åldern 4-10 år. Även om man alltså kan finna att barn vid olika tillfällen uppträtt i vårt land och predikat, kan dock inte vår historia uppvisa något liknande det som skedde under åren 1840-1845. Plötsligt så var det en explosion utav något som folk kallade för predikosjukan. De kunde inte förklara det på något annat sätt. De sa att det här måste vara en smittsam nervsjukdom. För hur kan massa barn bara börja predika överallt? Var som helst och när som helst så kunde den heliga andes smörjelse flöda över dem, skriver Jönköpingsposten 1961. Då sprang de upp var de kunde, såsom på bord och stolar, på rör, på stenmurar, skakande och profeterande om onda tider för syndens skull, samt om den yttersta domen. Så vad var fokus i deras predikan? Jo, det var att stunden för Guds dom har kommit. Här är från Riksarkivet. Den småländska predikosjukan härjade under åren 1841-1843. Men avstannade sedan lyckligtvis genom kraftiga åtgärder från polisen samt användandet av läkemedel. Och de här läkemedlen, det var spansk fluga som man hade malt ihop. Det var blodiglar som man satte på ryggen som skulle suga ut blodet ifrån dem. Det var en massa fruktansvärda saker. De sattes i kallduschar och piskades. Och inte undra på att vissa botades och slutade predika utav dessa barn. Hemskt hur de behandlade dessa ropare. Vad var roparnas budskap? Helgelseförbundets missionsverksamhet skriver: nu framträdde roparna. Deras samvete ropade med åskans stämma till dem själva. Och så ropade de ut sitt hjärtas och samvetes djup till andra. Bättra er, Guds dom stundar. Det var ett bättringsrop som gick genom märg och ben. Det var något som beredde väg för Herren. Och vilka år var det? Det var just den här tiden som det här skedde. Störst genomslagskraft fick adventväckelsen, som den blev kallad, i USA. En man som var baptistbonde, han var tidigare deist. Och han fick en upplevelse med Gud. Han tänkte, eftersom han hade varit deist så hade han hånat Bibeln. Han hade sagt det var en massa motsägelser. Så han ville läsa Bibeln och komma till rätta med alla dessa motsägelser. Och vad gjorde han? Jo, han sa, jag ska låta Bibeln tolka sig själv. Och han började att läsa Bibeln. Om det var något han inte förstod så läste han inte längre tills han förstod det. Så han sökte överallt, och sen när han fann det, till sin förvåning så upptäckte han att Bibeln går att förstå. Och så kom han till profetiorna. Han såg att profetiorna går att förstå. Och han läste Danielsboken, och efter många års studier så insåg han att Jesus kommer att komma tillbaka 1844. Grunden till hans studier, han kom till den här versen. Där det står, då svarade han mig: 2300 kvällar och månader sedan skall helgedomen renas och återställas. William Miller läste vidare i den här profetian. Och han såg att den här profetian syftade på ändens tid. I Daniel 8. Och vers 17. Så står det, då kom han nära platsen där jag stod. Men jag blev förskräckt när han kom och föll ner på mitt ansikte. Han sa det till mig, ge akt på detta du människobarn. Ty synen syftar på ändens tid. Första gången som det nämns. Andra gången nämns det i vers 19. Därefter sade han, jag ska låta dig veta vad som ska ske när det lider mot slutet av vreden, för detta syftar på ändens tid. Andra gången. Och ändens tid, när var det? 1798. Okej, så den här tidsperioden ska sträcka sig in i 1798 i alla fall. Modern tid. Lägg märke till vers 26. Synen om kvällar och månar som det talas om här är sann. Men göm du synen, för den syftar på en avlägsen framtid. Så Gabriel hade tydligt sagt till Daniel att den här profetian syftar på ändens tid. Ändens tid till en avlägsen framtid. Någon gång efter 1798 sträcker sig den här tiden in i. De använder någonting som de kallade för årsdagprincipen. Josef Wolf säger så här. Med en profetisk dag menas ett år, vilket är tydligt från Hesekiel 4:4-5. Och att Daniel använder den här metoden för att räkna dagar som år är tydligt från Daniel 9. Om vi tänker på 2300 kvällar och månar. 2300 dagar, det är ju inte speciellt lång tid alls. Det är några år. Det kan inte, om vi tänker 2300 dagar från Daniels tid, då kommer vi inte i närheten av 1798. Utan vi måste använda oss av den här årsdagprincipen. Att en dag motsvarar ett år. 2300 år, ja, då kommer vi närmare från Daniels tid. Och det var vad de gjorde. De fann startdatumet för den här tidsperioden i Daniel 9. Och det var 457 före Kristus när befallningen gick ut om att bygga upp Jerusalem. Och de fann då att de räknade ut 2300 år, så hamnade de på 1844. Och då skulle helgedomen renas, eller hur? Och vad tänkte de då? Jo, den allmänna uppfattningen var att helgedomen var jorden. Och det var ingen som ifrågasatte, det var det som alla trodde på den tiden. Helgedomen är jorden, och att den skulle renas, ja, det betydde att Jesus skulle komma tillbaka och rena jorden med eld och sätta upp sitt rike. Det var logiskt. Så därför så drog de den här slutsatsen att 1844 så skulle helgedomen renas. Till råga på det här så hade William Miller också sett hur tidens tecken hade uppfyllts. Jesus hade sagt att strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himmelens krafter ska skakas. I Uppenbarelseboken 6 så står det om samma tecken. Jag såg när lammet bröt det sjätte silet, då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himmelens stjärnor föll ner på jorden. Här har vi en sekvens. Först blir det en stor jordbävning. Sen blir solen svart som en sorgdräkt. Och sen blir månen som blod. Och sen faller himmelens stjärnor. Och när William Miller studerade det här så upptäckte han att de här tecknena har ju redan ägt rum. Nyligen så hade en stor jordbävning omskakat hela världens sätt att tänka. Och det var Lissabon-jordbävningen 1755. Det står om den att i Lissabon kunde man höra ett underjordiskt dån, och strax därefter lade ett våldsamt jordskalv det mesta av staden i ruiner. Under loppet av ungefär 6 minuter omkom 60 000 människor. Det är den största jordbävningen på Europas historia. På europeisk mark. Den kunde kännas ända bort till Amerika. 60 000 människor dog direkt. Havet drog sig först tillbaka så att redden låg bar. Därefter välde flodvågen inåt igen och steg 15 meter eller mer över det vanliga vattenståndet. Det var en tsunami, med andra ord. Så det här hade redan ägt rum. Sen lade William Miller också till att nästa sak var att solen skulle bli svart som en sorgedräkt. Och också det hade hänt. Den 19 maj 1780. Det står så här. om den i our first century, nästan om inte helt ensamstående, som det mest hemlighetsfulla och hittills oförklarliga fenomenet av sitt slag, stod den mörka dagen, den 19 maj 1780, som en i högsta grad oförklarlig förmörkelse av hela den synliga delen av himlen och atmosfären i staterna i New England. Än till idag vet ingen varför det här hände. Man kan inte förklara varför plötsligt allting bara blev mörkt. Och sen så stod det då att solen ska vända sig i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Det hade också hänt. Efter att den här mörka tiden hade varit där, så när det släppte efter den här vid midnatt ungefär, så var månen röd som blod. Och då menar vi inte bara en vanlig blodmåne, utan eller en vanlig sån som är lite så här skär, ni vet, utan det här var en röd måne. Så William Millers slutsats var det här: år 1818, efter mina 2 års studium av skriften, kom jag till den allvarliga slutsatsen att om ungefär 25 år kommer allt som gäller vår nuvarande existens att avslutas. Vad hade ni gjort om ni kom till den slutsatsen? Ja, William Miller var noggrann med att han vill inte skapa någon uppståndelse i onödan. Han säger: jag behöver inte tala om den glädje som fyllde mitt hjärta när jag tänkte på den härliga framtiden, eller den ivriga längtan i min själ efter att få vara med i de saligas lycka. Han såg fram emot Jesu återkomst. Men han var lite osäker fortfarande, så han studerade det här i 13 år till. Han säger: jag fortsatte att studera skriften i 13 år och blev mer och mer övertygad om att jag hade en personlig plikt att utföra i detta avseende. När jag utförde mina sysslor ringde det ständigt i mina öron: gå och berätta det för världen. Gång på gång så hörde han det här i sina tankar: du måste berätta det för världen, du måste varna världen. Han säger: men jag kan ju inte, jag är en liten bonde som är en... som sitter här ute, jag kan inte göra någonting. Ingen har någonsin bett mig predika, jag är ingen predikant. Och vid en tillfälle så kunde han inte klara av den här ständiga maningen gång på gång. Så han sa till Gud: okej Gud, om någon ber mig predika, då kan jag gå och predika. Och så tänkte han att det var en bra deal, för ingen har någonsin bett mig predika. Det var tidigt på morgonen, han slumrade. 20 minuter senare så knackade på dörren. Då är det en person som har rest en lång sträcka och kommer till William Miller och säger: William Miller, pastorn i byn så många kilometer borta är sjuk. Och vi funderar på om du kunde predika om det här som du har studerat. William Miller svarade inte, utan han gick rasande ut därifrån. Han gick ut i sin skogsdunge där han brukade be, och han sa: Gud, du har bedragit mig. Du lurade mig. Du visste att den här personen var på väg. Och starkare än aldrig tidigare så kände han den här maningen: gå och berätta det för världen. Och William Miller kunde inte stå emot mer. Han sa: okej Gud, om du går med mig så ska jag gå och berätta det här för världen. Han gjorde det. Det blev en enorm uppståndelse. Människor flockades till William Millers möte som aldrig tidigare. Faktum är, 2 år efter att han började sin förkunnelse så kom det tredje och sista tecknet. Stjärnorna föll. Hela himlen över hela Förenta staterna var under timmar ett enda flammande tumult. Inte något himmelsfenomen som har visat sig i detta land sedan det först blev bebyggt har betraktats med så stor förundran av en klass i samhället och med så stor fruktan och oro av en annan. Regndroppar har aldrig fallit mycket tätare än stjärnskotten föll mot jorden. Tänk er, uppståndelse. William Miller har börjat predika här och plötsligt så händer det här som de har predikat om. Det här slungade adventväckelsen in i världens rampljus. Alla var medvetna om det här. Det var olika samfund. Det var inte något speciellt samfund som stod bakom det här. Utan det var från alla olika samfund så var det predikanter som predikade. Jesus kommer tillbaka 1844. Det var en stor ekumenisk rörelse som skulle ena alla kristna kring hoppet om Jesu återkomst. Det var tusentals predikanter, enorma tältmöten. En 500 000 människor besökte de här tältmötena under de sista åren. Och om vi tänker att USAs befolkning var bara 17 miljoner så var det här ett enormt inflytande. Sen spreds det miljontals traktat så alla visste om det. Baptistkyrkan ökade med 45 000 medlemmar på grund av adventväckelsen. Och metodistförsamlingen med 256 000 nya medlemmar. Det blev en enorm väckelse. Alla väntade nu på det datum. Den 22 oktober 1844, men den blev känt som den stora besvikelsen. Jesus kom inte tillbaka. De visste inte vad som hade gått fel. De flesta gav upp. De flesta kastade bort profetiorna och har fortfarande den inställningen idag. Det går inte att förstå. Men det var vissa som fortsatte. De kunde inte se vad hade gått fel. Vissa började sätta nya datum. Men det var ingenting som någon kände, något som fick någon uppmärksamhet längre. Uppenbarelseboken 10 var det vissa dock som studerade. De sa datumet stämmer. Vi kan inte ändra på det. I Uppenbarelseboken 10 så läste de: jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: ta den och äta upp den. Den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Återigen, han åt den, han studerade den. Och det som de hade trott skulle hända var att helgedomen skulle renas. Datumet kunde de inte ändra på, det stämde. Men däremot så ställde de frågan: vad är helgedomen? De hade trott att det var jorden. När de studerade Bibeln så fann de att det är inte alls jorden. Det här är någonting helt annat. Uppenbarelseboken 10, vers 11. Det är intressant det här att det står att den ska svida i din mage. Vers 10 så står det: jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den. Och i min mun var den söt som honung, men när jag hade ätit upp den kände jag en svidande smärta i min mage. Vissa studerade det här och de såg att det var precis det som hade hänt för oss. Den här väckelsen hade varit så välsignat. Men nu gick de igenom en svidande besvikelse. Lägg märke till vers 11. Så står det: man sa det till mig: du måste profetera på nytt om många folk och folkslag, språk och kungar. De fick ett nytt uppdrag att profetera igen. Vers 11, kapitel 11, vers 1. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber där. De fick i uppdrag att mäta templet, undersöka: vad är templet? Vad är helgedomen egentligen? Och det var precis vad de gjorde. Och någon annan gång så ska vi titta på vad det var de upptäckte. Men hoppet som de fann i Uppenbarelseboken 10 var att faktiskt den här besvikelsen hade varit förutsagt i profetiorna. Och därför så kunde de fatta mod. Och de såg att Gud hade ett nytt uppdrag åt dem. De skulle profetera på nytt. Och det är därför vi är här idag. Många av dem som gick igenom den väckelsen, de blev utstötta ur sina samfund. De studerade skrifterna. Men de fann hopp i att den här rörelsen var förutsagd i Bibeln. Jesus uppmaning till oss här är den som vi läser i Uppenbarelseboken 10. Ta bokrullen och ät upp den. Hur många av oss tar Daniels boken och studerar den, läser den för att förstå den. Jag kan säga till er att det här handlar om adventväckelsen. Du kan tro det eller inte. Det är först när du själv läser och studerar de här sakerna och själv förstår att det här faktiskt stämmer. Det är då som det kan bli en verklighet för dig. Jag tror att adventsväckelsen är en profetisk rörelse. Därför att den är förutsagd i Bibelns profetier. Och därför så kan vi ta vårt uppdrag härifrån. Vi har ett gudomligt mandat av att predika de tre änglarnas budskap till en döende värld. Och det är det som Jesus väntar på innan han kommer tillbaka. Ska vi be. Himmelske far, jag ber att vi ska kunna vara redo när du kommer tillbaka. Herre, ge oss den andan som dessa personer hade som längtade efter din återkomst. Som var villiga att offra för den här händelsen. Fader, hjälp oss att ta Jesus befallning på allvar, att studera Daniels boken, att ta den och äta den. Jag ber att det här ska bli en verklighet för oss alla och att vi ska kunna vara förberedda på den tid som kommer, att vi ska kunna profetera också på nytt, förkunna det profetiska budskapet som du har gett oss i den tid som vi lever i. Det är min bön för oss alla i Jesu namn. Amen.